Girl, you'll be a woman soon. God morgon.
Okay.
Ja, just det. Snart sitter vi på samma tidszon.
Men det är väl nästa gång vi poddar, va?
Ja, det är det.
Hej, hej och välkomna till This is 40.
Hej, hej. Det här är Karin Bastin.
Och jag heter Isabel Manfini.
Du var på födelsedagslunch igår, såg jag. Det såg härligt ut.
Ja, det var mycket härligt. Det var vår gamla kollega och mentor Annette Beijer som hade då bolaget Titan Television där jag och Karin lärde känna varandra.
Alltså, och så här, många av ens viktigaste livslärdomar har man lärt sig genom henne.
Ja, verkligen.
En sån otroligt härlig person som är så bra på att ta tillvara liksom varje ögonblick.
Ja, alltid glad också.
Ja, men som är så himla bra på liksom att vara närvarande och att liksom se alla och... Sjukt härlig person.
Ja, men så det, hon hade alltså då anordnat den här födelsedagsöverraskningsfesten till Ebba som är ju då min liksom äldsta, närmsta kompis kan man väl säga. Eller vad man ska kalla det. Vi kallar ju varandra för bästisar för att vi gjorde det när vi var små. Då tycker vi det är kul att fortfarande göra det. Mm. Och det är vi ju fortfarande. Men jag menar, det är ett ganska omodernt eller kanske ganska barnsligt ord så att säga.
Nej, det tycker inte jag. Martina är min gamla bästis. Alltså, det är beklart att vi har kvar våra gamla bästisar.
Ja, precis. Och hon blev ju så chockad alltså.
Ja, för det var en riktig surprise.
Ja.
Men Insta, alltså det är så himla härligt. Jag har aldrig blivit surprised.
Det är tydligen inte så härligt. De flesta gillar inte det. Vi pratade väldigt mycket om det. Hon blev ju först helt ställd. Mm. Och sen så började hon liksom... Hon blev så rörd och chockad. Så hon började liksom gråta och liksom... Mm. Steg liksom ut ur restaurangen när hon såg oss. Hon ville liksom inte vara med om det. Och då så var det någon annan tjej som berättade att hon hade gjort det till sin make då. Alltså... Vet mannen bara, så där kan du inte göra.
Nej, men jag vet det, för jag har hört det själv också. Och det här har jag ju säkert berättat flera gånger. Men jag överraskade ju Henrik på hans födelsedag varje år i typ 5 års tid. Så här fixade kompisar som kom på middagar och så här surprise. Och sen så några år senare när jag så här pratade om hur fantastisk jag hade varit som flickvän som hade ordnat det här. Han bara, det var helt vidrigt. Han tyckte det var så hemskt. Han bara, gör inga mer överraskningar. Jag bara, va? Jag har aldrig blivit överraskad. Jag har längtat efter det så mycket.
Jag vet. Jag har till och med trott flera gånger att det här är en överraskningsfest.
Jag vet.
Och så har jag alltså suttit på min egen middag med 4 personer och tänkt, när kommer alla andra? Ja. Men det har inte varit någon över. Typ när jag skulle flytta till USA, då var jag helt säker. För typ så här Maja och Ebba och liksom mina närmsta kompisar var så här, nej, tyvärr jag kan inte ikväll. Men de var liksom alldeles för loja om det. Alltså att de inte, det fanns inte ens ett ljug typ. Så jag bara, men det är klart att vi var på Teatergrillen. Att de kommer då alla vara där och så har de preparerat någonting.
Nu kommer de in liksom så här. De har klätt ut sig till så här hovmästare.
Ja, nej det var ingenting.
Men Issa, du vet när jag gjorde det här remarriage-grejen med Henrik för 3-4 år sedan. Då var jag ju helt säker på att ni skulle typ så här kidnappa mig och ha en möhippa för mig. För jag har ju aldrig fått ha en möhippa. Gick ju också så här flera gånger och väntade på den där överraskningen. Att den skulle komma. Så bitter över det att det aldrig hände.
Men vänta, blev det bara ingen möhippa?
Ni fick ingen möhippa. Så jävla dåligt. Nej, jag skojar.
Det är faktiskt väldigt konstigt med tanke på att man känner
jag det. Jag har ju aldrig fått den. Så jag var ju verkligen så här, åh, nu kommer det hända.
Men gud vad konstigt att vi inte gjorde det.
Ja.
Ja, förlåt.
Kommer jag få en möhippa nu i sommar kanske?
Förlåt älskling. Men jag, så som man känner dig så, för du vet ju, du är typ med mig och så här baby showers och allt det där är ju så här, nej, no thank you. Men om, som man känner dig är ju verkligen, du gillar ju sånt. Så du, jag behöver verkligen om ursäkt.
Nej, men det behöver inte alls det. Men helt sjukt att jag aldrig har fått en surprise överhuvudtaget liksom. För alla vet ju att jag förmodligen är den person som skulle uppskatta det mest av alla i hela världen. Finns ingen som skulle bli så glad över att få vara i centrum på det sättet.
Nej, precis. Men Ebba var i alla fall lite så här... Ebba var liksom lite, vad ska man säga... Ja, men sen blev hon väldigt liksom... Alltså hon fick ju... Men alla verkade liksom förstå att det här... Ja, jag förstår att det är jobbigt. Jag förstod ingenting. Jag tänkte bara, gud
vad... Jag förstår absolut ingenting.
Nej, men sitt, nu behöver du inte tänka på någonting annat. Sitt nu bara där och drick din champagne. Och jag bara, men vadå? Alltså... Det hade väl varit jättekul att få bli överraskad, men det är tydligen inte alla som tycker så då.
Men det är det här som är så himla intressant med den här, som första gången man såg i huvudet på John Malkovich, den här filmen, när man verkligen på riktigt förstod att så här, gud vad sjukvärd det kan vara i andra människors huvud.
Ja.
Och att så här, det är klart att det är så. Vi är ju helt, vi är ju alla individer. Det är klart att alla vi har liksom egna uppfattningar om saker och ting.
Ja, ja.
Men det är sjukt att man inte förstod det när man var yngre. Nu fattar man ju såklart det. Men fortfarande den där grejen, att få den uppmärksamheten och det liksom, den kärleken som det ändå är.
Ja, men det är ju också det där, det kan ju finnas också så här delar, så här smådelar av överraskningen, typ som jag gjorde på Filips 40-årsdag.
Mm.
Alltså det var ju omöjligt att han inte skulle veta om det överhuvudet, alltså det gick inte. Men däremot så visste han ju inte riktigt om vilka gäster som det var.
Nej.
Och då var det bland annat, alltså de som kommer från Sverige hade jag då inte berättat.
Ja, just det. Ja, det kommer jag ihåg.
Så då kom de in liksom kvällen innan, kom det två personer plötsligt in i vårt hus liksom. Och sen så på fredagen så hade vi ju, innan festen så hade vi lunch på Ivy.
Mm.
Och då när Filip gick på toa, det här tyckte jag var så jävla smart. Då bytte vi ut två utav de som satt runt bordet och åt. Och till då, Johannes och vem det nu var, Smögen tror jag.
Fan, helt otroligt Isa.
Förstår du, vad kul.
Vilken jävla surprise.
Ja, så när han kommer tillbaka då sätter han ju sig, du vet, så här, du vet, som han gör liksom. Och sen bara tittar han, och han reagerar liksom inte, han får, men så bara.
Så ja, det var ju jävla
faktiskt,
sjukt.
Det är en ganska kul, var faktiskt ganska kul grej att också, alltså man visst,
men tänk om man inte skulle gått på toa.
Du vet, det gör man ju, man sitter på en lång lunch någon gång, men de fick ju vänta länge.
Ja, exakt, de måste stå så här, stå där ute i flera timmar och bara vänta.
Ja, 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 det var ju mycket text och grejer. Ja. Men det var, blev ju väldigt kul liksom.
Du,
så, men
alltså vilken jävla wife du var.
Och det talet, jag sjöng ju till och med.
Helt otroligt, ja. Har du fått tillbaka?
Ja, nej, tvärtom. Han bara, jag förstår inte hur du kunde välja den låten. Det är min absolut värsta låt.
Nej, sluta. Gud, alltså de är så otacksamma. Och tänk då alla de där surpriserna jag gjorde år efter år efter år och fick höra att det var hem.
Han bara, jag förstår inte hur du kunde välja. Det var den här, vi har ju pratat om det. Jag tycker om när du tar på mig, var ju låten. Och där, han bara, det, alltså det är av så här topp 10 så är det på nummer 1 på min värsta lån.
Nej, alltså så hemskt Lisa. Men har du fått tillbaka någon surprise eller någon liksom?
Nej,
inte jag heller.
Gud, nej, jag är aldrig någon som har haft en surprise party för mig.
Aldrig någon som har haft en surprise för mig heller. Det är du och jag som kommer att surprisa varandra i sommar.
Exakt, vi får göra det på något sätt. Ja. Vi får ha varsin möhippa bara du och jag.
Ja, exakt. Nej men gud, alltså vad otroligt tråkigt för oss.
Ja, faktiskt.
Ja, det tycker jag är så dåligt. Usch, ja. Skäms. Nej, men på
så
alla.
Men det var i alla fall det blev jättetrevligt. Och så liksom massa champagne och lax och det är stora potatis. Och så satt vi på den här nya delen av Sturehov och PG kom in och hälsade och grejer. Du vet, alltså han som har Sturehov då. Och Märta var med, alltså Annettes hund. Och, ja, men det var mysigt liksom.
Ja, gud, så mysigt och gulligt. Ja, det såg jättemysigt ut. Och det, man såg att så här, alla var sommar-Stockholm-klädda.
Ja, det var verkligen jättemysigt. Sen regnade det lite. Det var liksom lite åskar, du vet, sån där regn. Lite.
Ja, men det är ju sommar-Stockholm.
Ja, men precis. Nej, och sen men sen började den här dagen idag. Alltså det har varit i ett, alltså något helt sjukt hur min dag har varit.
Varför? Vadå?
Det är som om liksom allt jag har tagit på har förvandlats till liksom, har antingen gått sönder eller bara blivit sjukt jobbigt.
Det har varit som Frozen-systern som bara tar på allt och allt dör.
Ja, men alltså det har varit helt bisarrt. Alltså. Normalt sett så blir man ju förbannad, men nu har jag nästan, det har blivit att jag bara skrattar åt det.
Men berätta, vad har hänt?
Jag först började det med att jag gick in till Oggy och skulle göra någonting i hans rum. Då ser jag att han har fått AC'n då. Det har han haft i flera dagar. Så för det blir ganska varmt. Vi bor ju i vindsvåning. Och då så har den då börjat läcka. Och det är inte lite liksom, utan den läcker, alltså det är som en stor pöl där.
Med, oh,
bara, det bara, alltså det regnar nere från AC'n.
Men så här hade du förra året också, Isa.
Ja, men då var den ju trasiga. Men nu har de ju varit här och lagat dem. Så nu skulle det ha funkat då. Men ja, så då panik. Och då försökte jag stoppa det. Och sen så bla bla. Och då går jag in i tvättstugan. Och ska sätta på torktumlaren. Då är den trasig. Alltså den låter som om att det vore så här. En, vad ska man säga, typ en. kniv inne i rotorbladet. Mm. Alltså det låter så, alltså grannarna på första våningen måste höra om man, alltså, så, ja, man förstår att det är någonting riktigt fel liksom.
Oh lord.
Aha, och då precis när jag bara, vad fan, då råkar jag sätta in foten så att jag får ett stort, alltså du vet, på de här metall liksom tvättmaskinerna liksom i hörnen där, de är ju jävligt vassa liksom. Mm. In med foten på en sån så att det blev ett stort sår på hela foten, eller inte foten utan på stortån. Ja, och sen så bara, gud, jag måste dricka någonting. Då öppnar jag kylskåpet och ramlar en hel flaska mjölk ut.
Ja, det första som finns. Jag hatar sånt.
Nej, men du vet, alltså, trodde inte det var sant.
Nej,
du vet, alltså, så det har varit liksom så här, jag borde nog inte gå ut idag för att det verkar farligt. Mm. Så det har varit lite en sån dag. Och sen så har ju då mitt internet varit väldigt konstigt hela dagen. Mm. Och då har jag ju såklart varit duktigast, men jag visste att vi skulle podda. Så jag har ju varit så här på då vårat support, de som hjälper oss med det. Mm. Och de har försökt sätta av och på och haft sig. Och, ja. Men jag har ju märkt ändå att det inte riktigt funkar. Så att
men jag tycker ni ofta har problem med ert internet.
Ja, men vi hade ju det i början, men sen har vi inte haft det. Och nu har vi då börjat få det igen. Fråga mig inte varför.
Men det, ja, att internet ens funkar är ju ändå faktiskt ganska sjukt. Alltså så här, hela grejen med internet. Tänk en dag då hela internet slås ut.
Ja, men det fanns ju en dag då jag och Filip inte hade, alltså då vi inte hade internet överhuvudtaget, varken på telefoner eller kunde inte kolla på tv, för alla tv-apparater numera går ju genom internet.
Ja, men allt går ju genom internet.
Ja, precis. Och då var det ju så här, gud, vad ska vi göra nu? Ska vi prata med varandra?
Det är så jävla sjukt.
Eller ännu värre, behöva lyssna på varandra.
Ja, det är så sjukt.
Det var liksom inte alls positivt. Det var det där bakgrundsbruset, ja. White noise eller vad de kallar det för.
Jag vet, det är ju där hela tiden liksom. Man spelar musik, ja. Via det, man kör.
Men det har ju något. Det har ju något för psyket. Man mår ju mycket bättre av att ha ett white noise än att det ska vara helt tyst. Jag gillar i för sig tyst också.
Men både och liksom. Jag kan, ibland när det blir liksom helt tyst kan jag bara verkligen också njuta av det så mycket.
Ja, men jag håller med. Jag tycker faktiskt om tyst också. Jag är inte en person till exempel, så, det är Filip. Han vill ju ha musik när man äter.
Ja.
Det gillar inte jag till exempel.
Ja, men det kan jag vilja ha när vi har en fredagsmiddag eller man har folk på middag eller så. Men när man är så här själv, nej, då kör jag inte heller det. Då tycker jag det är ganska skönt att inte ha det.
Nej, precis.
Skönt när barnen har kommit hem från skolan och man liksom... Ja. Lite liksom...
Nej, men alltså man har så är det ju verkligen, man har tillräckligt mycket ljud, men ibland märker jag liksom på morgnarna då när alla barn har gått och sådär, att jag liksom måste, att jag får så här typ hjärtklappning, nu måste jag sätta på tvn för att bara ha liksom någonting där bakom som, ja, men det är ju för att man har ångest helt enkelt, alltså, annars hade man
fast kunnat... det tycker jag är jätteskönt när jag har liksom haft ljudet hela morgonen, kört dem till skolan, släppt av dem och sen kommer jag hem och så öppnar jag dörren och stänger dörren och så bara det är helt tyst, då blir jag så här.
Det är ju då man ska meditera eller så.
Ja, men det är så religiöst för mig att komma hem till den, tycker jag, underbart.
Men jag började faktiskt morgonen för att jag tänkte att jag skulle liksom, eftersom jag mår inte helt hundra, så började jag morgonen med att sätta på As It Was med Harry Styles, och så var jag, körde jag liksom lite som den här Tom Cruise, du vet, Föräldrafritt heter den väl, eller vad det nu heter.
Mm, dansa själv hemma.
Ja, så stod jag bara och dansade och bara körde med armarna och du vet, sprang runt i sovrummet och hundarna blev helt till sig. Och jag bara, gud, ska du leka med mig nu? Ja. Men det är en väldigt bra sätt att starta morgonen, för man liksom shake it out liksom.
Ja, jätteskönt.
Man får ju bra energi utav det.
Ja, men det är väl ett jättebra tips om man känner sig lite låg då.
Det är faktiskt ett bra tips.
Ja, det är ett jättebra tips.
Det är ett bra tips för leder. Alltså det är så här, du vet,
ja,
alltså det
men bra gärna... tips att lyssna på så här bra musik med liksom,
ja, högt och
bra
så stämning. Du vet, typ Unstoppable med Sia eller något sånt där. Och så bara känner man liksom bara river av en dans. Så får upp hjärtpulsen lite. Och man får massa endorfiner och grejer.
Underbart. Och den här veckan fortsätter vårt flowiga Flowlife-samarbete. Vi älskar Flowlife.
Ja, det tror jag inte någon har gått miste om vid det här laget.
Det är ingen hemlighet.
Nej, det är ingen hemlighet. Men man undrar vem man vill liksom, vem behöver en Flowlife mest som man skulle kunna köpa en till för att ens eget liv skulle bli lite förändrad om den var lite mer avslappnad.
Ja, du tänker för att ens eget liv. För att så här, den personen som jag tycker skulle behöva det mest just nu, det är min syrra som har det så stressigt med sitt jobb och allt.
Ja.
Men för att göra mitt liv enklare så är det ju ingen snack om saken.
Då blir det Henrik.
Då blir det Henrik. Ja. Ja, då blir det Henrik. Ja. 100%. Ja, men alltså, han skulle verkligen behöva också.
Den här veckan till exempel så försökte jag faktiskt att jag skulle ta en hos, jag har ju en kompis som är massör.
Mm.
Men då hade inte hon någon tid. Och då har jag kört bara med min Flow Gun Go.
Mm.
Och den är så kraftfull. Mm. Och det funkar verkligen på alla de här spända musklerna man har runt nacken och ländryggen. Och på att inte tala om vaderna. Ja. När man, jag promenerar ju ganska mycket. Så då får man ju så ont. Eller man blir spänd i vaderna.
Mm.
Det är liksom. Att Flowlife är. Nej, det har verkligen hjälpt mig väldigt mycket med återhämtning på spända muskler.
Ja, nej, men jag håller med. Jag har ju kört väldigt mycket rumpträning. Jag försöker få till det här lyftet. Alltså man kan ju bli så spänd efter rumpträningsövningar. Så att liksom, och då är det där alltså, bäst att köra på. Undrar om det inte också kanske hjälper på celluliterna.
Ja, det, men det tror jag att det gör. Eller det gör det. Kan vi inte bara säga att det gör det?
Det är bara du.
Nej, men det måste göra det. Ja. Men jag håller med dig i rumpan. Alltså, där med ländryggen och ner där, liksom, ännu längre ner. Ja. Då är ju Flow & Go den perfekta.
Men och skulderbladen. Ja. Att sätta ett barn på, att sätta sig och köra på en skulderblad. Underbart.
Ja, en sommar utan Flowlife är ingen härlig sommar. Ju.
Nej, den åker med. Den ligger i hängmattan med mig.
Ja, och den är i solväskan eller i strandväskan. Den är överallt. Så är det bara. Gå in på flowlife.com och med koden THISIS40 så får man då 10% extra på redan nedsatta priser. Mm. Som vanligt gäller 100 dagars nöjd kundgaranti så att man får chans att lära känna sin produkt i lugn och ro. Så precis som Flowgan ska vara. Lugn och ro.
Alltså det här är inget vi diskuterar. Ni går bara in där nu.
Yeah.
Flowlife.com. Ja, du, det vet vi. Vi pratade om förra veckan att du har liksom varit upp och ner. Och så fick vi också ett sånt hemskt chockbesked. Apropå också så här människor som har varit, när vi pratade om Annette och sådär också, mentormänniskor. Vi fick ju chockbeskedet att våran gynekolog sen typ alla år tillbaka, typ hela vuxenlivet, dog förra veckan. Dr. Goldberg.
15 år har jag haft honom.
Ja, 14 har jag haft honom. Men alltså så här, sån... En sån viktig person liksom, som vi pratade om honom i podden massa gånger.
Ja.
Alltså han dog helt oväntat 53 år gammal förra veckan när han var ute och cyklade. Fick förmodligen en massiv hjärtattack.
Det vet man nu eller? Har det klarats upp? Varför?
Ja, men det verkar som det.
Mm. Ja, men för att det som jag, när jag fick beskedet då blev jag ju liksom jätteilla, alltså grät jättemycket. Och alltså jag hamnade i någon sorts chocktillstånd liksom. Och det är ju konstigt liksom, just framförallt för mig. För jag förstår för dig liksom, för du är ju fortfarande din doktor. Men för mig så är det ju så här, ja men nu har jag flyttat till Sverige så med största sannolikhet kommer jag ju aldrig träffa Dr. Goldberg igen. Alltså det är klart att det skulle kunna hända, men du förstår vad jag menar, det är liksom ändå en annan sak.
Ja.
Men han var så, alltså det som är speciellt för det första med Amerika är ju att man har ju en gynekolog som man har med allting, som gör en cellprov och som gör allting när man är gravid och så. Men sen är det ju också den personen som föder ut ens barn.
Mm.
Det blir ju väldigt personligt. För att,
men det är så personligt. Och den kontakten man har med honom under alla år är så personlig. Alltså det är någonting mycket, mycket mera.
Ja, men det är också på grund av hans personlighet. Alltså att han...
Ja, men det är också så här, men det är också den där grejen med att det är en och samma person som du har allting med. Liksom.
Ja, men precis. Så att och det kan ju vara lite speciellt också det där att han liksom föder ut ett barn och sen ska han ta en på brösten för att se om han känner några liksom alltså om det finns något farligt där och sen ska han göra cellprov och så ska han, och sen samtidigt så har man då en jättenära relation som man har känt varandra så länge och han är den sortens person som pratar om mycket så här personliga saker om hur han själv mådde och sådär liksom.
Och, ja, men man hade, det kändes som man hade full koll på honom, men det var ju också hans strategi för att liksom få folk att liksom vara avslappnade, såklart.
Ja.
Men, och han hade ju full koll på honom själv, för det var ju alltid så här, det var ju liksom inget, absolut, det var small talk, men det var också liksom the big talk. Det var liksom alla de så här värsta stunderna i ens liv hade man ju typ med honom.
Ja, så det värsta och bästa kan man ju säga.
Mm.
För att det som var grejen var ju att jag låg ju då på sjukhus 4 veckor med Greta innan hon föddes. Och då hade ju Goldberg då, alltså Goldberg jobbade på i Beverly Hills på ett kontor. Men varje morgon innan han gick till kontoret så kom han upp och hälsade på mig på sjukhuset i 30 dagar i sträck. Mm. Det är ju ganska otroligt. Mm. Alltså då är man ju en ganska bra människa, om man säger så.
Gud, ja.
Och det hade han verkligen inte behövt göra. Sen ringde han ju mig flera gånger om dagen också. Och sen så var det ju då det här att jag hade blivit lovad då att hon skulle födas den 1 augusti. Då skulle de ta ut henne då och samtidigt sterilisera mig. Varför jag låg på sjukhus var ju att de var rädda att min livmoder skulle spricka, för den var så tunn på framförallt ett visst ställe som nu, ja, där de inte kunde se ens fall det var 0,001 millimeter liksom mellan min livmoder och min urinblåsa. Mm. Och därför las jag in då i vecka 32. Men då hade jag ju 3 barn och Gösta var ju bara inte ens 2 år. Så, alltså det var ju en väldigt så här, stor och väldigt jobbig grej.
Jättejobbig nu i efterhand... period för hela familjen och för dig. Usch.
Ja, men nu i efterhand så är det så sjukt, för då, nu romantiserar jag ju den där tiden då jag låg där alldeles själv med Greta i magen, så hon rörde ju på sig så otroligt mycket. Och så var det ju jätteskönt för en hypokondriker också. Mm. För att jag var ju hela tiden under surveillance. Mm. Av de kollade liksom barnets hjärta hela tiden och att allting var okej. Och under några gånger trodde de ju även att jag skulle födas. Jag fick steroider då för att det skulle lugna sig och sådär. För att jag hade verkar och sådär. Men då var det ju någon gång där i dagarna innan då. Som han bara, tyvärr det finns ingen tid den 1 augusti. Jag är ledsen. Det kommer inte bli då. Det får bli liksom den andra eller den tredje och sådär. Och då tappade jag ju det totalt. Och så bara, du kan inte göra så här mot mig. Och jag bara skrek och hade mig och sådär. Och sen den 31 juli på morgonen så ringer han mig då. Han bara, du, be ready, ikväll kommer du få ditt 4:e barn. Och så gick han liksom efter jobbet, bara för att han hade lovat då innan den 1 augusti. Och så efter jobbet 6 så kom han och så tog han ut. Lilla Greta!
Lilla Greta, nej gud alltså. Det är så speciellt, men det är så speciellt med den där rollen som han har haft i ens liv liksom.
Jag vet inte, vet du ifall den finns, är det liksom bara i Amerika den finns, eller är det snarare Sverige som är annorlunda? Eller?
Jag vet inte, men jag själv hade ju också, nu vet jag inte jag exakt hur förlossningens vården ser ut i Sverige, men den krisar ju alltid till och från. Jag kommer ihåg när jag födde ju Harry i Sverige. Jag hade ju verkligen så här, usch, inga bra upplevelser av min vård, alltså under graviditeten och inte heller under förlossningen. Jag tycker att liksom alltihopa var typ lite traumatiskt.
Alltså det var ju ändå länge sedan, för nu verkar det väl vara jättepanik inom förlossningsvården.
Ja, men de hade ju till exempel inte ens upptäckt att Harry låg i sån här placenta previa, trots att jag liksom hade varit på ultraljud och alltihopa.
Ja, det är väldigt konstigt.
Ja, och fick ju liksom så här akutblödningar och fick ju åka in akut. Och, ja, det var jättehemskt.
Det var så hemskt.
Ja, det var jättehemskt. Jag trodde ju liksom jag skulle förlora honom.
Och framförallt också som ni hade kämpat så länge.
Ja, det var hemskt. Alltså det var fruktansvärt. Så att, och sen så liksom en jättejobbig förlossning där jag förlorade hur mycket blod som helst och fick ingen påfyllning. Förlorade liksom 1,9 liter men fick ingen påfyllning. Så jag var liksom, alltså jag mådde ju jättedåligt efter det där. Sen födde jag ju Cesar i New York och det var en bra upplevelse. Och sen då, några månader efter det, kom jag hit. Så att det var då jag började gå hos Goldberg. Och den kontakten som man fick med honom, men som jag även hade med den läkaren som jag när födde Cesar i New York, det, liksom, det var en helt annan kontakt som var väldigt så här personlig med henne också. Men med Goldberg i synnerhet, alltså han blev ju verkligen... Det var ju kul att gå till gynekologen liksom.
Ja, gud,
det var
ja.
Kul att gå på sina årliga besök. Ja. Och sen var ju han så otroligt närvarande i liksom... Jag hade ju världens värsta missfall och liksom alla jävla år där jag kämpade och försökte bli gravid. Och han var ju liksom en sån otrolig support. Och jag hade ju... Alltså det var ju väldigt kämpigt för vårt äktenskap, för mig och Henrik.
Ja.
Och han var ju verkligen den som... liksom ställde de jobbiga frågorna och som hjälpte mig och som fick mig också att gå och hitta världens bästa psykolog som han satt ihop det med. Han är ju den som satt ihop mig med alla personer som jag fortfarande går till. Jag har ju så här, nu längtar jag efter att träffa Dr. Gudstein som är våran husläkare som är kompis till honom, för jag vill liksom höra vad det är exakt som hänt. Jag kommer ju få det från henne såklart.
Ja, och plus att man vill ju liksom, man skulle vilja, ja.
Man vill få ett avslut liksom.
Ja, precis.
Ja, det är, alltså det är sorgligt, det känns tungt, men det är också så här, det var så jävla oväntat för att jag vet att jag pratade om det här i podden. Det var ju bara några månader sedan jag var där när han satt och berättade för mig om att nu var liksom barnen utflugna och sådär. Han hade ju...
Ja, precis, precis. Att han hade hittat den där i man cave, en massa fimpar och det.
Ja, exakt. Men han och hans fru hade så här sina drömmar och de började prata om att leta efter ett lake house och... Alltså så här, gud, jag bara kan känna att det är så fruktansvärt sorgligt för hans familj.
Mm. Nej, men också det att... Ja, alltså det som man kan bli tokig på är det där liksom att det blir en massive heart attack på en människa som är 52 år gammal, jättesportig.
Sportar varje dag, cyklade varje dag.
Ja, men precis. Och det är klart, det som man kan tänka sig är ju att det jobbet måste vara ganska stressigt på grund av att du kan ju aldrig slappna av, för du kan aldrig sätta dig och ta ett glas vin en fredag kväll, för då kan ju plötsligt din patient ringa och säga nu föder jag. Och du kan ju inte komma dit lite på lyset liksom. Så att på det sättet är det ett väldigt speciellt yrke också. Mm. För du kan ju väl egentligen bara slappna av om du är på semester. Eller liksom.
Jag tror ju för sig att som den personen han var, så tror jag faktiskt att han ändå kunde slappna av däremellan.
Jo, precis. Men han kan ju inte dricka och sånt. Alltså om nu, men det skulle vara så viktigt. Men du förstår.
Jag tror nog att han tog ett glas vin till middagen ganska ofta.
Ändå. Nej, men jag pratade med honom om det. Han kan ju ha ljugit i för sig då.
Ja,
men
han skulle inte säga det till dig när du låg där och väntade på akutföda.
Nej, men jag tror inte att han, alltså han var nog inte så, jag tror inte man kan vara så intresserad av den sortens liv överhuvudtaget om man har det jobbet så att säga. Alltså typ, men annars så var han ju då liksom hälsan själv, åt sjukt nyttigt, sportade hela tiden.
Hälsan själv, otroligt.
Och då, det är då man blir också så här, gud. Alltså varför ska inte det få spela roll? Varför kan inte det spela roll? Varför, alltså, hur kan det inte spela roll att just en sån person som liksom sportar och äter bra och har ett lyckligt liv. Han ska ändå, alltså, och ett kul jobb eller vad man nu ska säga. Som ändå, men kanske då såklart ett jobb som inte är som alla andras. Men det, ja, han ska ändå få då den här stora hjärtattacken liksom.
Ja, men här ska jag också säga en sak. Vi kan inte heller jämföra oss med honom eller med hans familj. För jag tror att en person som liksom jobbar med, har det där yrket, han är liksom så närvarande och han är så medveten om både så här liv och död. För det händer ju hela tiden. Alltså jag tror så att han... Jag säger inte att det här gör saker och ting mindre sorgligt, för det här är så sjukt sorgligt. Men jag tänker att en person som är så medveten om det här, att liksom så här, livets ögonblick är så omtålig, jag tror att han liksom ändå har varit en person som, det är väl också därför han var så jävla härlig, för att han liksom har levt fullt ut hela tiden.
Nej, men och sen är det ju så att faktiskt att om den var så att, alltså då hann han nog inte ens reagera. Alltså att det, för en läkare är det nog inte helt, alltså ett ganska bra sätt att dö på, om man nu säger så, för att han slipper lidandet liksom.
Ja, jag tror att så här, när det här hände, om man nu känner så här, jag får en hjärtattack, jag tror inte att han hade den paniken som kanske liksom en vanlig människa skulle ha.
Nej.
Men det har vi såklart ingen aning om. Men jag läste, för jag la ju upp en post på Instagram och så taggade jag Dr. J. Goldberg, för jag ville så här, jag tänker att någon gång i framtiden så kommer ju säkert hans barn sätta sig och läsa de där grejerna. Så man vill liksom dela med vilken viktig person han har varit för en. Och det är ju jättemånga andra som också har gjort det.
Ja, men det har jag sett, precis. För han hade ju vissa kändisar också och sådär.
Har du läst alla tags?
Ja, men jag läste Teddy Mellencamp, hon är från Beverly Hills Housewives. Det var hennes jag såg.
Men för den jag ville prata om, det är i alla fall en person som har skrivit som heter Shoots and Giggles Photo, som jobbar med att liksom vara fotograf i förlossningar. Alltså man kan hyra in då. Och hon var då en person som jobbade jättenära honom och var på många av de förlossningarna som han följde. Så han rekommenderade väl henne då till folk.
Mm.
Och hon har skrivit det här. Dr. J. Goldberg, it's hard to sum up over 10 years of births in just 10 squares. Carefully cropped for Instagram consumption, but here we are. Words can't express What a loss this is to the bird community and all that knew him. To know him was truly to love him, and he was loved by so many. One of my most vivid memories with him isn't pictured in these squares. Hon har liksom lagt ut 10 bilder från olika förlossningar, men den här som hon pratar om har hon inte lagt ut. Mm. Many moons ago I was sent to Cedars to photograph a stillbirth, and I was full of emotions walking into that delivery room. Det var alltså några då som visste att deras barn hade dött i magen och hon hade liksom blivit skickad dit då. Dr. Goldberg's presence that evening was everything we all needed. As he walked the expectant mom through her grief, the rest of us followed. Her family, the nurses, and finally me. He was a bright light in the midst of so much sadness, guiding us all through the toughest of circumstances. I've never forgotten that evening, and I never will. Du förstår ju liksom... Mm.
Men det är precis,
att han allt liksom är en person, att han var en person som liksom klarade av alla de där ögonblicken på. Det är såklart att det gör ju alla som är med och hjälper till och förlöser bebisar, att alla vet ju att det kan ju liksom, det som för många liksom är det bästa ögonblicket i livet kan ju vara det värsta liksom.
Mm.
Ja, det var sorgligt. Usch.
Mm.
Men jag tror att han har liksom, han har betytt så mycket för så många och för oss.
Mm.
Jag vet inte vad vi säger med det där, men jag tror att en person som är så nära, en person som är så nära liv och död, har liksom haft en förmåga att liksom påverka folk på ett väldigt så här positivt sätt. Jag hoppas att liksom hans familj kanske liksom inte hade det lättare att ta det här, men ja, jag vet inte. Svårt.
Nej, det, ja.
Men det är ju en person som vi aldrig kommer glömma. Liksom.
Så är det ju verkligen.
Som har gjort så mycket för
och
oss.
Och väldigt många andra också. Ja. Som han födde ut extremt många barn.
Ja.
Och då i kombination med att vara den personligheten som var både kul och alltså verkligen, man ser honom så tydligt liksom med hans stora leende och hur han gick där med sin dator runt i korridorerna och hade sig. Han känns väldigt tydlig på det sättet. Liksom.
Väldigt levande. Men det får man får ju ta med sig det. Att så här, vara som han. Vara liksom i nuet. Ja. Uppskatta nuet. För att man vet ju. Ja. Alltså med 100% säkerhet så har man ingen aning om vad som händer imorgon. Det är liksom bara att liksom försöka uppskatta allt. Leva i nuet. Njuta av det som är.
Mm. Nej, men precis.
Inte gå ner sig i, liksom,
nej,
i mörkret.
Nej. Ja. Och den här veckan fortsätter vårt helt underbara samarbete med Just In Case, livförsäkringsspecialisterna. Vad säger du om det, Karin?
Men underbart och viktigt, och precis som vi pratat om i just det här avsnittet också, det här med att vi faktiskt inte har någon aning om vad som händer imorgon.
Nej.
Det vet vi faktiskt inte. Det enda vi kan kontrollera är nu, och det här kanske inte är det roligaste, men det här är ju ett sätt att förbereda sig på att någonting kanske skulle kunna hända imorgon, och så behöver man inte liksom stressa över det. För det handlar om är då livförsäkringar.
Mm. Alltså utomlands och över hela världen så är ju det en bara ren självklarhet att man har det.
Men absolut.
Men av någon konstig anledning så är Sverige, eller konstig, men jag tror att vi lever ofta i alltså, inklusive jag och du så att säga, i tron om att någon annan ska hjälpa en, typ staten eller så.
Nej, men det är också så här, vi lever i världens bästa land som är Sverige.
Precis.
Och då tror vi liksom att vi är helt skyddade för allt. Och, liksom.
Och att staten ska hjälpa en om någonting liksom väldigt, men det gör de inte om det absolut värsta skulle hända.
Nej,
man tror också att skaffa en livförsäkring är mäckigt eller konstigt och så. Det här är så enkelt. Det går bara på några minuter.
Verkligen.
Så har man fixat det. På Just In Case så kan man då teckna en riktigt enkel och bra och prisvärd livförsäkring på 3 minuter.
Ja, men det är, så här, det är ingen snack om saken. Nej. Det måste man göra, det är bara att gå in och göra.
Ja, man kan välja mellan 2 och hela 10 miljoner kronor och behöver endast svara på några frågor om sin hälsa.
Mm. Det finns verkligen ingen anledning att inte göra det här. Och vill man veta mer så går man också in och läser på deras hemsida. Där finns massa info om man vill veta mer. Så man går in på justincase.se/thisis40. justincase.se/thisis40. Och då får man första månaden gratis. Gör det här nu.
Ja, det är bara att göra. Jätteviktigt.
Verkligen.
Ja, hur går man vidare efter det här?
Ja, men det är ju det vi måste göra. Det är ju bara att gå vidare.
Ja, precis. Både i podden och i livet.
Mm.
Men det är ju så också. Ju äldre man blir, vad det var mycket folk det är ändå som liksom dör. Och, ja, det är ju så.
Men det är ju det som är livet. Alltså, det är ju det som är livet.
Ja, men ja, så är det ju. Men... Ja. Det är alltid lika... Alltså, döden är ju så konstig och... Man, alltså,
jättekonstig. Nej, det går inte... Alltså, ja,
det är så... Det är svårt att liksom... Det är just det där som du säger, att, så här, från en dag till en annan. Det är det som blir så himla så här... Mm. Att det kan vara så att ens vän eller ens... Vad som, ja, bara försvinner och sen ser man aldrig den människan igen. Det är omöjligt att förstå.
Det är omöjligt och det är ofattbart. Och det är ju liksom personer som inte ska dö. Ja. Det går inte att förstå att de inte finns. Det är, hjärnan fixar inte det liksom.
Och så tror jag att det, för du vet, alltså, ju mer tiden går så är det ju alltid svårare att komma ihåg någons röst eller någons lukt eller någons sätt att röra på sig och så vidare.
Mm.
Men jag tror att vissa människor har det där mer i sig. Och Goldberg var ju en sån som man nog väldigt länge kommer komma ihåg allt det där liksom.
100%. 100%.
Så är det ju liksom, tycker jag, till exempel med Tommy också. Att jag liksom, att det inte liksom blir lätt. Alltså det är nästan så att det blir svårare med tiden.
Ja, det är klart att det inte blir lättare. Men så är det ju som med min systers son också. Alltså det är så här, det går fortfarande inte att förstå att den här personen inte lever. Det är liksom...
Nej.
Finns inte. Men så här, vi måste ju ta med oss att vi är här, att våra barn är här, att vår familj är här. Alltså så här, det går inte att gå ner sig, det är det jag säger.
Mm.
Man måste liksom vara så jävla tacksam. Och det är man ju. Även om man klagar så är man ju det liksom.
Mm.
Jag hade liksom den här helgen som var då efter alltihopa, för jag var ganska ledsen över det här förra veckan såklart.
Mm, det var vi alla.
Men jag tänkte mycket på detta i helgen. Jag var ju på en camping,
ja,
med ninth grade, nionde klassarna. Och det var så sjukt fint. Just också för att det här hade hänt, tror jag. För jag var verkligen så här, alltså jag satt verkligen och tittade på de här barnen och bara såg så här gemenskapen de hade. Och jag hade ju med mig Sirpa också och tjejerna, och vi hade så sjukt mysigt, och det kändes så här, det kändes väldigt mycket som att vi var 100% i det nuet.
Mm. Och kanske på rätt plats efter något sånt har hänt, att man liksom kan leva i naturen och liksom.
Och vi hade otroligt mysigt. Jag har nog känt mig så här ganska lycklig ändå på ett sjukt sätt. Men jag tror att det är det man måste försöka eftersträva liksom.
Ja. Men alltså det, så campingen var lyckad.
Alltså så jäkla mysigt. Ja. Sjukt mysigt. Det var det här stället som du och jag aldrig kom till, som vi hade bokat in oss på.
Därför att det var ju någon oljeläcka när vi hade hyrt, den helgen vi hade hyrt, så det blev någon.
Precis. Men om ni någon gång skulle komma tillbaka hit, då ska vi boka in oss där, för det var verkligen urmysigt. Vi bodde i så här små stugor.
Vad heter stället för folk som kanske vill åka dit?
El Capitan Canyon. Och det ligger uppe i Santa Barbara, så det ligger ju så här otroligt vackert och på gångavstånd till liksom stranden. Så vi var både på stranden och uppe i de här stugorna, och vi grillade på kvällarna. Och jag hade ju också sjukt nog signat upp mig som grillmaster.
Ja, såklart. Då hade du med briketter och allting.
Det här har ju mejlats om i flera månader. Så det har liksom varit Harrys bästa kompis Lake då. Hans mamma är den som har arrangerat det. Så hon har varit så otroligt gullig och fixat och donat med allt. Och hon bara, så i slutet så var det, så här, var det verkligen bedjande. Hon bara, jag har hyrt en stor grill. Vem ska ta hand om den här? För den personen då som brukade ta hand om den här. För de har gjort det här i 9 år. Han skulle inte med. Och så var det liksom ingen som svarade. Och man bara kände så här, gud, ingen tar hand om det här. Till slut var jag så här, kanske att jag hade druckit ett glas vin ikväll. Kanske. Jag bara, jag tar grillen.
Nu börjar självständigheten.
Nej, men jag skrev också här, jag bara så alla förstår, så blir det här fjärde gången jag grillar i mitt liv. Första gången höll jag upp elden i huset. Och då var folk så här, bara, men ja, då kan vi alla hjälpas åt. Och da. Så blev det så här, då skulle alla hjälpas åt. Sen när vi väl... Jo, och ett annat mejl som också dök upp, det skickade jag ju vidare till dig, det var ju så jävla kul. För då hade alla andra grejer hade bara handlat om så här, vad ska vi ha med oss? När ska vi se?
Det här har inte jag sett. Jag har inte sett att du har skickat det vidare några mejl. Du måste skicka till någon annan, Isabel.
Ja, det här var liksom... Det här var dagen innan vi skulle åka. Så var det så här, då hade Carrie precis skrivit så här, sista mejlet, jag lovar.
Ja, det är sure.
Vem kan ta med sig det här? Och du förstår ju, det har mejlats så länge om det här.
Ja, ja, ja.
Carrie hade precis skrivit någonting så här logistikmässigt. Men då kommer detta från en annan mamma som typ inte har sagt någonting om någonting i hela konversationen. Hon bara, hi all, there's no great way to introduce this topic, but I've heard rumors of teens intending to get laid this weekend. De är 15 år gamla. Not suggesting any need for moral panic or naming any names. Just suggesting we should all be on a guard about what's going on and the age of our teens. It's also a heads up for those taking other people's kids. Och jag var en av dem som också hade signat upp för att ha andras barn till min stuga.
Mm-hmm.
Så jag bara va? Ja. För så tänkte jag också på så här, uttrycket getting laid. För så säger ju inte vi. Det är ju så konstigt också. Och sen så här, ja, vi är ju svenskar så vi vet ju, man vill ju inte att det här ska hända just i den här åldern kanske, men man vet ju att det händer. Men amerikanare,
men när förlorar man oskulden i Amerika? Måste...
Men amerikanare är mycket senare, så det är liksom 17-18.
Jag måste googla det, vänta.
Men det är senare. Kanske inte liksom ute i landet, men här i Kalifornien absolut, i 15 är alldeles för tidigt.
Alldeles för tidigt.
Nej, men så började jag, jag vågade inte svara den där tråden först. Jo, jag skrev så här, jag bara, okej, thanks for the head up, no one is getting laid in my cabin. Och då var det någon som skrattade, så var det någon, det är en pappa som är... Som har skrivit Hangover och Bad Moms och alla de där filmerna. Och han bara, som en comedy writer nu så är det väldigt svårt för mig att inte liksom dra några skämt här. Mm. Men jag ska hålla tillbaka. Okej, vi ska hålla våra ögon öppna liksom.
Mm.
Och sen då så gick jag inte Harry. Först tänkte jag så här, jaha, men då får man väl bara hålla ögonen öppna. Sen bara nej, jag måste fråga Harry, det här är för konstigt. Gick inte Harry, jag bara, Harry, alltså jag har precis fått ett mejl om att några av liksom barnen typ... Det har hörts att de har pratat om att de ska getting laid. Alltså vet han skrattade så han typ höll på att dö. Han bara, mamma det är inte sant, gud vad sjukt, da. Och flera av de andra barnen sa också så här, nej det här kan inte stämma. Men nu kommer vi till det hemska, Isa. Vet du vad det var?
Vadå?
Det här kommer fram sen dag 2 på campingen. Då berättar Harry för mig att den här mamman som har skickat ut det här, hon har bara hittat på det här.
Ja, men vadå? För att hon var rädd för det?
För att folk skulle hålla ögonen öppna. Hon var så overprotective på sin dotter.
Oh, det där är så typiskt amerikanska människor.
Ja, men och då började jag ju prata med någon av de andra mammorna. Jag bara, men jag förstod nu att det här faktiskt inte ens var på riktigt. Då hon bara, nej, jag misstänkte det. För getting laid, det är ju så här, det är ju ingen som säger det. Det är ju ingen 15-åring som, idag som säger I'm gonna get laid. Alltså det är ju liksom så här 60-tals, 70-tals uttryck. Det är ju ingen som säger något sånt.
Nej, men precis.
Ja, men det var så kul. Jag har skrattat väldigt mycket åt det.
Jag har här i alla fall att det här tycker jag är faktiskt intressant. Att the study found that the average age of virginity loss in the US is 17.4.
Mm.
Whereas, det är ganska gammalt. Ja, det är väldigt gammalt. Då ska vi titta i Sverige då. Mm. Average age lost virginity in Sweden.
Ja, men då får du skriva på svenska.
Scandinavian countries including Sweden, Denmark and Norway found its citizens having their first sexual experience at 16.
Mm. Ja, det är ju ändå 1,5 år innan.
Mm. Ja, precis.
Och jag tror att det är ganska många som är tidigare än så. Jag tror att det är ganska många som är ganska tidigare i Sverige.
Ja, men okej. Okay, så hon hade hittat på det. Det låter som en typisk jättejobbig amerikansk mamma.
Alltså vi vet ju, hon har ju inte själv sagt att hon har hittat på det. Men det här var det som kom från barnen. För att alla de här kidsen också, de har liksom gått samma klass sen första klass. De är typ som syskon. Alltså det var så jävla härligt att se dem. Och alla sov så här tillsammans på olika loft här och där. Det är väl klart att någon kanske hånglar eller något
inte
sånt.
Med varandra, men tillsammans.
Ja, sov så här på liksom madrasser bredvid varandra. De är så tajta hela den här gruppen. Det är så jävla gulligt. Ja, det var jävligt kul. Och sen så... Ja, men det är väl klart att det skrattades ganska mycket åt det.
Ja, självklart.
Inte så att den mamman hörde såklart, men...
Nej, Men det är klart att det ska
inte. Det är så jävla sjukt när man ser det framför sig. Hon har liksom suttit och planerat där så här. Och hon bara så orolig. Jag vet att något ska hända. Bara, ja, men vänta, det här måste vara en bra idé. Jag gör så här.
Så konstigt. Ta sig den tiden liksom också. Jättekonstigt.
Jag bara, nobody's getting laid in my cabin.
Nej, precis. Ja, men det var ju skönt att du kom, att du lyckades med det i alla fall. Jag hade ingen,
ja. Hade varit jobbigt. Jag hade ju inte ens någon aning om var de var någonstans. De sov ju inte ens hos mig. Cesar och Ellie sov hos mig. Ja. Men Harry sov hos dem andra. Men hur som helst så var det en sjukt fin helg. Jag åkte hem och var väldigt glad.
Ja.
Så det var mysigt.
Och samtidigt så var ju den här också drottningen av England, alltså drottning Elizabeths 70 year on the throne jubilee.
Ja, det har jag inte missat.
Det förstår jag att du inte har missat.
Min engelska kompis Cara har inte kunnat sluta skicka bilder och kommentarer kring detta. Nej,
men vad jag tyckte var, alltså det roligaste av allt var ju Louis, yngsta sonen.
Ja, det var så kul.
Vi kan lägga ut några bilder på det. Han, liksom, han kunde inte sitta still och han höll på att göra så här, räckte ut tungan till sin mamma. Och liksom,
det är så jävla kul faktiskt.
The Platinum Jubilee has been packed with unforgettable moments. But it turned out the real stars of the show were the royal children. Prince Louis first stole the limelight on Thursday when he stood next to the Queen to watch the RAF fly past. While his siblings remained composed, he hilariously made animated faces and screamed into the air. The Duchess of Cambridge could barely control her laughter. Even Her Majesty seemed amused.
Han var jävligt jobbig som man. Och hade de varit...
Ja, men det sjuka var att han gjorde den där grejen som man typ inte ens ser att folk gör. Som Nej. Folk gör kanske i gamla sagoböcker. Man sätter så tummen mot näsan och så handen.
Precis, som en trumpet liksom.
Alltså det betyder att det är någonting de gör inom den familjen. Ja, de är så old fashion.
Ja, precis. Men det var, för det första två saker som jag reagerat på. För det första tycker jag det är härligt att han vågar göra sådana saker. För att det betyder jättekul. Ju att de har en ganska nära relation. Att det inte bara är hembiträden som tar hand om dem liksom. Och sen så tycker jag också att det var liksom så kul att alla mammor i hela världen har varit i den där situationen där det bara, nu måste du vara tyst.
Ja, hon håller honom så här hårt i handen också. Man ser det, hon är jättearg på honom.
Ja, man såg liksom att hon fick mer och mer panik.
Ja.
Men vad kan man göra liksom när flera miljarder människor typ tittar på en?
Ja, det är faktiskt för kul.
Så jobbigt. Och det som är roligt med det här som kommer vara kul för er i podden, det är att min systers son ska börja i samma förskoleklass som honom nu i höst.
Oh, gud, så kul!
Så att vi kommer ju få insights där.
Men gud, det är det roligaste jag hört.
Ja. Så att det blir insights directly from the Windsor family.
Det är liksom... Ja, men alltså det är helt fantastiskt.
Ja.
Är det inne i London då, eller?
Ja.
Gud, vad kul, Lisa.
Alltså det är så här, du vet, det går inte att komma in på den skolan. Nej. Men Gloria, alltså om det är någon som vet hur man kommer in och hur man gör för att komma in på olika ställen, så är det min syster. Hon har skrivit brev och det är julkort och det är sen liksom han föddes, Andrea som han heter då, som nu då ska gå i samma klass som Louis.
Nej men gud, det är så kul, jag orkar inte.
Ja, det blir väldigt, väldigt bra.
Vi är så nära olika saker så att...
Ja, nej, men alltså,
vi är i smöret.
Alltså, vi är i smöret.
Vi är i smöret, så jävla in i smöret. Gud vad jag älskar det, gud vad kul.
Ja, det blir bra. Så det kan ni se fram emot i höst, kära lyssnare.
Ja, det gör vi, 100%.
Ja, har du tittat på något precis om det?
Jag har ett boktips.
Ja, vad kul.
Dagens boktips.
Jag har samlat på mig en liten hög med sommarböcker, för att det här året kommer jag faktiskt hinna läsa. Jag har läst ganska mycket, alltså redan nu. Jag har ju legat liksom på kvällarna och läst. Jag är inne i så här läsperiod, det är så skönt.
Det är
jag
tror det bästa att jag har hittat... som finns!
Jag tror att jag har hittat de perfekta läsglasögonen. Jag tror att det är därför faktiskt. Det är de här som, jag vet inte om du har sett att Gwyneth Paltrow har de där jättetjocka svarta bågarna. Det är ett väldigt speciellt, väldigt speciella läsglasögon. Jag kan lägga upp dem på...
Det är väl Celine, eller?
Nej. Det är inte mycket billigare. Jag kan lägga upp dem på vårt konto faktiskt också. För det är så skönt att läsa med dem. Du borde köpa dem.
Gärna.
Det är bara läsglasögon liksom. Och så här skydd för blått ljus dessutom. Mm. Så med de glasögonen har jag då tyvärr också börjat på boken som jag skulle läsa, som jag skulle börja sommaren med, hade jag tänkt. Men nu blev det liksom förstört. För att jag också, ja, men jag har pressat mig hjärnet också, eftersom jag ska flyga på lördag. Och då vill man ha så här, då vill man ha börjat på en bok så att man är inne i den, så att man inte ska, för det är svårt, det är ju väldigt svårt att komma in i en bok, i alla fall när man är som jag.
Du har höga förväntningar med lilla Ellie där, att du ska sitta med och läsa en bok.
Jag ska läsa. Jag ska 100% läsa. Men så där, jag var tvungen att liksom läsa klart den här snabbt, för jag insåg att nu jag, liksom, den var som bladvändare, så jag var så här, nej men gud, då måste jag liksom köra klart den nu, så får jag börja på en ny till flygresan, för det är jättejobbigt att ha en och så har man bara liksom några sidor kvar.
Ja, men då får man ju ha två böcker med sig. Jag menar,
Så då, men då ska jag därför tipsa om den här. Mm. Det är liksom ingen Nobelprisbok. Det är en vanlig jävla bladvändare, men det är kul tycker jag.
Det är jättekul.
Återträffen.
Mm. Det låter spännande.
Ja, men det är faktiskt jävligt spännande. Det är också på franska rivieran. Du vet vad jag älskar böcker som är skrivna om miljöer på franska rivieran. Det är ju bästa jag vet. Det har jag pratat om förut. Jag älskar ju tv-serier, filmer, böcker som handlar om sånt. Mm. Men det är en deckare. Eller så här, mystik liksom. Mm. Det är en kille som kommer tillbaka till sitt skoljubileum. Och där och då får man reda på att någonting har hänt för länge sedan. Och skolan ska byggas om. Skolan har fått liksom en ny investerare som har lagt in hur mycket pengar som helst för att riva en del av skolan och bygga om den till en specialträdgård. Och man förstår att i den här gamla delen av skolan så finns det inmurade lik. Och det här är det allting handlar om.
Gud, det låter inte spännande.
Så spännande. Mm. Ja, men jättespännande. Alltså, de sista kvällarna har jag verkligen haft det svårt. För jag har ju varit tvungen att vara vaken jättelänge. För jag har liksom legat och läst.
Ja, men det där är så jobbigt. Ja. Man inte kan släppa ifrån sig boken.
Ja, och man bara, nej, nu är klockan 11:30. Och shit, nu är det 11:30. Nu är klockan 1.
Du brukar ju ändå alltid somna. Du somnar ju efter första sidan normalt. Så det här betyder att den är väldigt spännande.
Ja, den är väldigt spännande. Återträffen, Guillaume Musso. Köp.
Ja, den får också ligga i rullen då.
Ja, skitbra.
Ja, då kör vi beauty då, eller? Mm. Beauty, beauty, beauty.
Jag har ett jättebra tips.
Vad kul.
Ja, jag har den bästa sommarrogen från Charlotte Tilbury, och den heter Pillow Talk Multiglow Highlighter Dream Light. Alltså den är så fin i sen. Ger så fin färg, och den liksom, det är fyra färger i en, så när man sveper över liksom alla färgerna får man liksom en kombo av dem, och då blir det en så här sjukt bra highlighter. Och vill man liksom ha lite brunare, då stannar man över de bruna nyanserna. Man kan också använda de ljusa nyanserna som ögonskugga. Den är helt perfekt. Det är liksom en bra kombogrej.
Ja, alltså som sagt, det är inte så att vi inte har pratat om Charlotte Tilbury förut. Nej, jag älskar ju henne.
Älskar.
Men jag har faktiskt hittat en person som gör, om ni vill, alltså för oss som är över 40 i alla fall, så finns det en kvinna som heter Lauren Hale på Instagram. Mm. Och henne tycker jag ni alla ska följa. Hon gör liksom beauty tips för mature skins.
Cool.
Hennes grej på Instagram är I teach easy makeup tips for aging skin. The 40s are the new 20s. Och så alltså, jag tycker, måste säga att det är just det där med contouring och sånt som jag tycker att jag själv är dålig på i alla fall. Men jag vill liksom bli bättre. För jag förstår ju att man kan göra massa saker med contouring som är väldigt, väldigt positivt för utseende.
Kan du stava vad hon heter igen? Jag kan inte hitta henne. Lauren.
Lauren, L-A-U-R-E-N. Mm. Ja, det är ett L där sedan också. Lauren L och sen Hale, H-A-L-E. Och då gör hon liksom följa tipsen direkt i Instagram, så att man behöver inte hålla på att trycka på någonting. Alltså. Och så är det så här quick hacks, outfits, color match.
Ja. Men jag har ju så här, alltså jag har ju så svårt att inte skratta när jag ser de här contouring tipsen.
Nej, men det är ju kul, men det funkar.
Jag har ju försökt det där, och jag ser ju bara så smuts ut när jag har försökt contoura.
Ja, men det är för att man gör det fel. För när Selma gör det på mig, då, alltså det blir så snyggt. Alltså, så folk som kan göra det där, det är faktiskt. För den generationen som växer upp nu, de kan contouring, om man säger det.
Ja, de kommer contoura. Ja, vad kul. Bra tips.
Ja, men så att tills ni hör oss igen, så vi hörs nästa vecka helt enkelt. Vi så älskar er alla, och vi älskar att vi får ha den här tiden tillsammans också.
Ja, vi älskar varandra.
Vi älskar varandra.
Ja, det gör vi. Och snart ses vi.
Nästa vecka så poddar vi i alla fall i samma stad. Mm. Så kan man väl säga.
Mysigt. Mys, mys.
Ja.
Puss och kram tills vi hörs då. Hittar ni oss på Instagram som This is 40 Pod. Och jag heter Karin Bastin.
Och jag heter Isabella Fredrik. Puss, puss.
Hej.
I'll smile on what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm moving.
Till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.